Det första föredraget ska eller har fått titeln Israels roll i Guds frälsningshistoria. Jag försöker tala lite långsammare än normalt för att det kanske inte är så lätt att förstå min konstiga svenska. Men ni får vifta om det ändå går för fort eller det är oklarheter som ni vill ha förklarat lite bättre. Det är en rad frågor som man kan ha inför det här ämnet eller när man talar om Israel, och det vet ni att det finns många tankar och funderingar om Israel och Israels roll i historien och i, som jag uttrycker det, i Guds frälsningshistoria. Vad är egentligen Israels roll i Guds frälsningshistoria? Vad är Israels särställning egentligen? Och vad menas med att Israel är Guds egendomsfolk med ett speciellt tjänaruppdrag? Vilken unik frälsningshistorisk uppgift har just Israel fått? Och vad innebär förbundet med Abraham? Vilka är egentligen Abrahams barn? Abrahams sanna barn. Och vad är skillnaden mellan Sinaiförbundet och förbundet med Abraham? Det kanske ni inte alltid har tänkt på vad det är för skillnad mellan förbundet med Abraham och Sinaiförbundet. Jag hoppas att föredragen och samtalen ska ge svar på de här frågorna och ökad klarhet i det här ämnet. Vad menar egentligen profeten Jeremia när han säger att Gud ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus? Jeremia 31. Hur förhåller sig gamla förbundet, alltså förbundet som slöts efter att man hade räddats från träldomshuset i Egypten på Sinaiberg, vid Sinaiberg? Hur förhåller sig det förbundet till Abrahams, förbundet med Abraham och förbundet enligt nya förbundet? Och hur kan Petrus skriva till hedna kristna? Ni som förut inte var ett folk, ni är nu Guds folk eller Guds egendomsfolk. Finns det mer än ett Guds folk? Jag vet att det kom ut en bok i Danmark som sa, jo det gör det, det är två Guds folk och två vägar till himlen. Det är många som har tolkat Bibeln på det viset. Kan det vara riktigt? Finns det mer än ett Guds folk? Och vad menas med att de hedna kristna är inympade i det goda olivträdet, det äkta olivträdet säger vi på svenska. Och därmed sanna judar. Och vad är skillnaden mellan det himmelska Jerusalem och det jordiska Jerusalem? Jag tror vi måste börja med att säga lite om just gamla och nya förbundet. Bibeln talar om två förbund, inte tre. Man kunde ju tänka sig, om det nu är riktigt, att förbundet med Abraham är ett och det gamla förbundet eller förbundet vid Sinai är ett annat. Då blir det ju tre förbund. Men ni kommer att märka att förklaringen är den att förbundet med Abraham och nya förbundet, det hänger intimt samman. Förbundet med Abraham och nya förbundet hänger ihop. Men däremellan har vi någonting som kallas för gamla förbundet. Från och med vistelsen vid Sinai fram till att Messias kommer och fullbordar det gamla förbundet. Profeten Jeremia profeterar, se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder. När då? Jo, den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt. Jeremia 31. Och efter att ha citerat det här stället skriver Hebreerbrevets författare: när Herren talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Det första förbundet hade sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Och med det första förbundet menas här då Sinai förbundet. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Så skriver Hebreerbrevets författare och fortsätter: nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer. Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att det kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Ja, men Sinaiförbundet då? Vi läser om det i Andra Mosebok 19-24. Det slöts ett speciellt avtal, ett speciellt förbund med Israels hus, där Israels hus får ett alldeles speciellt tjänaruppdrag. Den 15:e dagen i första månaden, och det måste sannolikt ha varit 1446 före Kristus, då hade Herren räddat Israels barn från träldomen i Egypten. Och den räddningen, som ni kanske minns, den var helt oförtjänt. Det var en frälsning av nåd alena. Helt oförtjänt blir man räddad. Bara på grund av Guds löfte och Guds stora godhet. Några dagar senare, när de blev instängda i öknen och frälsningen från träldomslandet tycktes helt misslyckad, då skedde det ofattbara, oförtjänta undret. Herren klöv Röda havet. Jamsuf står det, förintelsens hav. Mitt itu, så att de kunde gå mitt igenom havet på torr mark, och de förföljande fienderna gick under. Och de fick se ännu tydligare än mer hur frälsningen var helt och hållet oförtjänt och mänskligt sett helt omöjlig. Herren klöv Röda havet mitt itu, och de förföljande fienderna gick under. Och först när tredje månaden tog sin början, enligt Andra Mosebok 19:1-2, så kommer de fram till Sinai öken och det berg om vilket Herren jag är hade sagt till Mose: när du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Och det är i samband med denna gudstjänst som avtalet, det så kallade gamla förbundet, ingås. Israels barn slog läger framför Sinai berg, platsen där Sinai förbundet nu skulle ingås. Och det var i samband med en unik gudstjänst. Det hade varit festligt att vara där då, men märkligt. Och det berättas ju, ja men ni har ju varit där och ni har sett det. Ni har med era egna ögon sett hur berget brann och med era egna öron hört rösten som talade ur molnet. Nu skulle det folk som räddats oförtjänt från slaveriet i Egypten, räddats av nåd alena, få ett speciellt uppdrag. Uppdraget att vara Guds särskilda egendomsfolk framför alla andra folk. De skulle vara en teokratisk, konkret nation med Gud som sin kung. De skulle inte ha någon annan kung, utan Gud skulle vara deras kung. Och i uppdraget ingår att mitt ibland dem ska den helige själv bo. Och det får konsekvenser. En rad helighetsregler och reningsregler måste genomföras för att den helige själv skulle kunna bo mitt ibland dem. De skulle vara ett heligt folk i Guds tjänst. Och de skulle få bevittna vem Gud Herren är. Bevittna hans väldiga gärningar och höra hans undervisning så att de ytterligare kan förmedla till alla folk vem den enda sanne guden egentligen är. De skulle förmedla vad de sett och hört, och det skulle de göra för att det skulle bli till välsignelse för alla folk. Och det är så Bibeln kommer till. Bibeln är egentligen noteringar av Mose, när det nu gäller gamla förbundet, av Mose och profeterna, vad Herren uppenbarar och vad de har sett. Det är väldigt noga att man inte bara spekulerar, utan man noterar exakt vad som sker. Mose för till exempel en loggbok över precis vad händer nu efter uttåget ur Egypten. Var slog de läger? När bröt de upp och var slog de läger igen? Och så bröt de upp och slog läger igen. Och vad hände? Hur tänkte folket? Varför protesterar de? Varför knorrar de? Vad var det de fick se? Och det här är nedtecknat oss till godo, så att vi kan få del av den undervisning som Israel som Guds tjänare har förmedlat genom Mose och profeterna. Men lägg märke till att Abrahams förbundet är villkorslöst. Det är inte tvåsidigt. Medan Sinai förbundet är ett tvåsidigt avtal med ett villkor. Om ni hör min röst, om ni håller mitt förbund, ja då ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Hur ställer sig Israel till detta erbjudande och till detta villkor? Ja, det kommer ni ihåg. Israel svarar då ja utan reservationer. När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och alla rättsreglerna. Jag översätter det så, mishpatim heter det på hebreiska, rättsregler. Regler för vad är rent, vad är rätt, vad är det sanna domslutet. När Mose förkunnade för folket och svarade allt folket med en mun, står det. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Gjorde man det? Tyvärr inte. Och vid förbundsratificeringen, för en sån förekom följande dag, då upprepades detta ja. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sa, allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Andra Mosebok 24:7. Men det dröjde inte länge förrän folket bröt sitt löfte och avföll från sin konung. Och gång på gång under Israels historia påminner profeterna folket om villkoret för uppdraget. Att vara ett rike av präster och ett heligt folk. Förbannade den man som inte lyder detta förbundsord som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältugn. Jag sade, hör min röst och gör allt som jag har befallt. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jeremia 11. Eller? Från den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land och ända till denna dag har jag förmanat dem gång på gång och sagt, hör min röst. Men de lyssnade inte och vände inte örat till, utan följde var och en sitt onda och hårda hjärta. du Juda, har lika många gudar som du har städer. Och så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har ni satt upp åt skammens gud. Altaren där ni tände rökelse åt Baal, Jeremia 11. Till skillnad från Sinai-förbundet så var förbundet med Abraham utan villkor. Det var ett rent nådesförbund, precis som nya förbundet. Det innehåller löften och ingenting annat än löften. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Jag ska göra ditt namn stort. Genom dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och i linje med Herrens löftesord till Abraham så tog sig Herren an Jakob och hans efterkommande och räddade Israels barn av nåd alena från träldomen i Egypten. Och det heter, det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset. Och den oförtjänta frälsningen, det är ju grundläggande och ett påpekande hela tiden också i gamla förbundet. För det är vissheten om denna oförtjänta frälsning och den tröst det ger, det är bara det som ger kraft till att vilja tjäna Herren. Att vilja genomföra det uppdrag man har fått av Herren. Och det var ju många stadgar och regler som Sinai-förbundet innebar. Men just när man tappade bort fokus från den oförtjänta frälsningen, ja, då blev alla dessa många stadgar och regler en mycket tung och besvärlig och outhärdlig börda. Och man vänder Herren ryggen gång på gång. Helt oförtjänt, trots mycket ohörsamhet, så gav Herren Kanans land åt Israel till besittning efter en 40-årig ökenvandring. Och psalmisten skriver, våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men likväl frälste han dem för sitt namns skull för att göra sin makt känd. Psaltaren 106. Och som vi hörde så enligt Abrahams förbundet ska frälsningen och välsignelsen komma från Abraham och hans avkomma och nå ut till alla släkter på jorden, alla jordens folk. Och det upprepas i nya förbundet av frälsaren själv och av evangelisterna, frälsningen kommer från judarna, Johannes 4:22. Men den är avsedd inte bara för judarna, utan den är avsedd för alla släkter, för alla jordens folk. För Gud är inte bara judarnas Gud. Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, betonar Paulus i Romarbrevet 3:29. Ja, hur skulle då Herren genomföra denna frälsning? Ja, det uppenbaras mer och mer i detalj för Sinai-förbundets folk. De många exemplen på hans helighet, hans godhet, hans makt, hans övernaturliga ingripanden i Israels historia. Allt detta vittnade om vilken herre som folket hade och hur han kan frälsa folket. Han lät Mose och profeterna se och höra och så förmedla vem Herren är och hur frälsningen ska gå till. Och när så den utlovade frälsaren kom, enligt Pauli ord, när tiden var fullbordad. Tiden för att uppfylla gamla förbundets löftesord och upprätta det utlovade nya förbundet. Ja, då visade sig att det egna folket var andligt blint. Då framträdde avfallet och blindheten på ett förfärande sätt. Kommer ni ihåg hur det står? Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Johannes 1:11. Det var förutsagt. I sin svekfullhet vill de inte veta av mig, säger Herren. Jeremia 9:6. Och det är ju märkligt. Enligt Jesaja så är det naturvidrigt. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba. Men mitt folk känner ingenting. Och Jeremia säger, inte glömmer en jungfru sina smycken eller en brud sin utstyrsel. Men mitt folk har i alla tider glömt mig. Jeremia 2:32. Eller Jesaja, vem är så blind som min förtrogne? För Israel var ju Herrens förtrogne, fick ju vara med, fick se, fick komma Herren så oerhört nära. Medan de hedna folken säger, ni är långt borta, ni är fjärran. Men mitt folk är nära, det är min förtrogne. Men vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare? Du har sett mycket. Visst var det så? Tänk vad de fick se. Om ni går igenom och läser gamla testamentet, och vad de fick se och återse. Nu säger bibelkritiker, ja det är ju myter. Medan ju Bibeln framhåller, ja men det är ju verklighet. Man var ju där, man såg det, man kan inte komma undan. Går inte att förneka det. Det var inte en som såg det, det var inte bara två eller tre som såg det. Stora skaror såg och hörde. Ni har sett det, ni har sett mycket, men inte tagit vara på det. Fastän öronen är öppna, lyssnar ingen. Jesaja 42, 19-20. Dock, det finns en liten kvarleva av troende judar som tog vara på profeternas undervisning om den kommande frälsningen och som därigenom kände igen Herrens mode och tog emot honom. En av dem var den gamle Simeon. Han sa om den son som en jungfru skulle föda enligt profeten Jesaja 7:14 och som jungfrun Maria nu hade fött och var endast 40 dagar gammal. Mina ögon har sett din frälsning. Det betyder ju den utlovade frälsningen som profeterna har talat så mycket om. Det har jag nu med mina gamla skumma ögon fått se. Den frälsning som du har berättat skådas inte bara av mig utan av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Och där Messias är, där är syndarens enda räddning. Där är den utlovade telningen av Davids hus som bär namnet enligt Jeremia, Herren vår rättfärdighet. Där är Guds rike. Där är Israels härlighet. Ni kommer ihåg hur härligheten på grund av avfallet, hur det skiljer, hur den lämnade templet. Och hur Herrens härlighet kommer tillbaka bara i kraft av löftet om den oförtjänta förlåtelsen. Herrens härlighet, den är inte som en yttre, som ett yttre jordiskt härlighetsrike. Omvänd er, för himmelriket är nu här, sa Jesus till folket. Ibland översätter man det är nära, och då ligger det detta, lika nära som jag är nära er. Var är Guds rike? Peka ut det. Du kan inte peka ut det, det syns inte med ögonen. Men det är här, det är lika nära som jag är nära er. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma så sa han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Rikets stora härlighet syntes inte. Som en röd tråd genom hela Bibeln går skillnaden mellan troende och otroende. Det leder till att begrepp som Guds folk och begrepp som Guds stad, Guds Sion, Jerusalem, Herrens vingård eller utvald av Herren används på två sätt. Dels om hela gamla förbundets Guds folk som till stor del avföll från sin Herre och svek sitt tjänaruppdrag. Och dels uteslutande om det troende som mitt i otrons och dödens värld förtröstade på Herren och hade sin glädje och frid i Herrens ord och tack vare Herrens ord. Låt oss titta på de här begreppen. Guds folk. Ja, genom sina i förbundet så blev ju Israels barn Guds egendomsfolk framför alla andra folk. Det blev en teokratisk nation med ett speciellt tjänaruppdrag. Och därför används termen Guds folk ofta om sina förbundets folk i sin helhet. Det vill säga Jakobs 12 stammar. Men ibland, och mot bakgrund av det stora avfallet i Israels hus och Judahus, så används termen Guds folk bara om de som lyssnar till Herrens röst. Så säger Herren, lyssna till min röst så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Genom profeten Hosea sa Herren om de israeliter som avföll från honom, ni är inte mitt folk. Ni är inte mitt folk. Hur kunde han säga det? Hosea 1:9. Jo, de lyssnade inte till hans röst. Och människor från hedna folken då, som inte var Guds folk, men som genom Herrens ord blir troende, så sa han, ni är den levande Gudens barn. Hosea 1:10. Och de här ställena citerar Paulus i Romarbrevet och skriver, så säger han genom Hosea, det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Och Jeremia skriver, har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och då blir ju svaret står inte med underförstått, nej. De är väldigt ivriga och håller fast vid sina avgudar, som inte är några riktiga gudar. Men mitt folk, de har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna, häpna över detta ni himlar. Rys av förfäran, säger Herren, Jeremia 2. Mitt folk är dåraktigt. Mig känner de inte, Jeremia 4. Och Jesaja skrev 100 år före Jeremia, som jag nämnde förut. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner ingenting. Mitt folk förstår intet, Jesaja 1. Israel, säger Paulus, det är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande, Romarbrevet 9. Och med löftets barn menas de som tror Herrens frälsningslöfte. Löftets barn är det troende som lik Isak blivit födda genom ett Guds under. Inte i kraft av en människas tro. Både Abraham skrattar när han hör löftet. Och Sara skrattar. Kommer ni ihåg det? Det är därför Isak betyder han skrattade. Jitschak. Han skrattade. Kan detta vara sant? Är detta möjligt? Och svaret är nej. Inte för människor. Det är omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Den är inte jude som är det till det yttre. Den är jude som är det till sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden, det vill säga genom livgivarens löftesord. Och inte genom bokstaven, det vill säga inte genom lagens krav. Romarbrevet 2, 28-29. Det sanna Israel, Guds sanna barn, det är enligt Bibeln inte både troende och otroende, utan bara troende, födda ovanifrån av Gud. Troende från Israels hus och Judahus tillsammans med troende från hedna folken. Paulus liknar Israel vid ett olivträd. Otroende israeliter och judar liknas vid grenar som har brutits bort. Och troende från hedna folken vid grenar som har ympats in. Vet ni vad ordet ympa betyder? Ni säger någonting annat. Inpodade eller någonting. Mot naturen. Bara troende från Israel och Judahus och troende från hednafolken tillhör, jag tror ni säger, det goda olivträdet. Och i svensk bibel står det äkta olivträdet. Redan till Abraham sa Herren, jag ska göra dig till ett stort folk. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och om det är judar som menade sig vara Guds folk och Abrahams barn, men saknade Abrahams tro, sa Jesus. Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar, men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag hört av Gud. Ni har djävulen till er far. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Abraham, er far, jublade över att få se min dag, och han såg den och blev glad. Johannes 8. Han såg frälsarens ankomst. Och ni vet hur Paulus flera gånger påpekar att Abrahams barn, det är de troende. Ja, hur är det då med Sion? När ni läser i Gamla testamentet så står det ju massa saker om Jerusalem och om Sion och Sions berg. Hur ska man förstå det? Ja, Sion eller Jerusalem får om och om igen del av Herrens oförtjänta omsorg. Oförtjänt räddning, oförtjänt förlåtelse. Men ändå överger de flesta av dess invånare Herren, föraktar Israels helige. Och därför måste det jordiska Jerusalem drabbas av förödelse. Jag ska ödelägga dotter Sion, den vackra och bortskämda, Jeremia 6. Ty de har handlat mycket trolöst mot mig, både Israels hus och Judahus, säger Herren, Jeremia 5. Hör du jord, se jag ska låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar. Eftersom de inte har lyssnat på mina ord utan förkastat min undervisning. Jeremia 6. Och Jesaja profeterar. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas. Som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Jesaja 6:13. En efterskörd som på en vinstock ska man bärga på kvarlevan av Israel, Jeremia 6. Bara en liten rest av dess invånare är troende, en helig säd. Daniel har ju profeterat om detta i sitt 9:e kapitel. Hur det ska gå med det jordiska Jerusalem och dess tempel efter att den utlovade Messias har fullbordat sitt försoningsverk och fört fram en evig rättfärdighet enligt Daniel 9:24. Staden, säger han, och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som kommer, och slutet kommer som en störtflod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Resultatet av otro kan inte bli annat än förödelse och undergång. Det sanna Jerusalem, talar Bibeln mycket om. Det är alla dem som är Herrens lärjungar, som är troende. Ett evigt Jerusalem är det då frågan om, med en ringmur av ädla stenar och tinnar av rubiner. Hedningar ska bli omvända och komma till detta Sion, där Herren är invånarnas eviga ljus. Och det framställs så tydligt att det är då ingen jordisk stad, en stad som kan skaka och gå under. Men denna stad är byggd av Herren, den kan inte skaka, inte gå under, och det är Herren som är dess ljus. Och Herren som är dess tempel. Hebreerbrevets författare skriver mycket om det här. Hebreerbrevet är ju skrivet mot bakgrund av att sådana som hade blivit kristna, troende, ville vända tillbaka till judendomen. Vända tillbaka till gamla förbundet med dess ok och stadgar. Och därför är Hebreerbrevet oerhört lärorikt och till stor hjälp för oss att förstå det ämne vi nu talar om. Och där står det, ni har kommit till Sions berg. Om vi nu bor i Turkiet eller i Danmark eller i Stavanger. Ni har kommit till Sions berg. Utan att vi har hoppat på någon charterresa. Vad är Sions berg? Det är den levande Gudens stad. Det är det himmelska Jerusalem. Ni har kommit till änglar i mångtusental. Till en högtidsskara. Ni har kommit till en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Ni vet vad Jesus säger om den här församlingen. Helvetets portar ska inte bli den övermäktig. Det sanna Sion är den levande Gudens stad. Det är det främsta av alla berg, Jesaja 2:2. Och de som inte förstår bildspråket, de har tänkt, jaha, det ska bli det främsta. Det måste ju bli, och bland översättare, det högsta av alla berg. Kan man också översätta det. Och det måste ju vara högre än Mount Everest. Och så ska vi åka dit, och det första som händer när vi kommer dit är väl att vi får speciella syrgasmasker. För hur ska vi kunna klättra upp ännu högre än Mount Everest? Det kommer strömmar av hedna folk till Sions berg, upp till det högsta. Det kommer bli knepigt. Nej, det är det främsta, det är det högsta av alla berg. Det finns inget berg, inget jordiskt berg som kan mäta sig med detta himmelska Jerusalem. Det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan, säger Hebreerbrevets författare. Vi borde vara glada och tacksamma för det, men nej, vi vill ha något skapat. Vi vill ha en jordisk stad, vi vill ha ett jordiskt land, en jordisk teokrati. Medan Hebreerbrevet författar sig tvärtom. Var glada och tacksamma till kommer till ett berg som inte kan skaka. En stad med de fasta grundvalarna. Ingen jordisk stad har fasta grundvalar. Det skakar både lite här och där. Och hela jorden ska skaka sönder och förgås. Men inte Guds stad, Guds Jerusalem, Guds Sion. Detta rike är en församling av förstfödda. Guds stad är sanna Jerusalem. Det kan inte gå under. Helvetets portar ska aldrig få makt över min församling, står det. Sen kan vi möta uttrycket rikets barn eller Guds rike och se att det används ibland om hela Israel efter köttet. Med anledning av en hednisk officers tro sa Jesus, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Det vill säga i det rike som inte kan skaka, som inte är skapat av människor. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ser du hur uttrycket rikets barn här används om hela det yttre Israel. Rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Men oftast används orden Guds rike eller riket bara om Guds sanna rike. Det som inte kan ses med ögonen nu. Gemenskapen med Gud tack vare Kristus och hans försoningsverk. Ett nåderike som består av människor av alla stammar och språk och folk och folkslag som Gud köpt med lammets blod. Endast den som blir född av vatten och ande kan komma in i Guds rike, säger Jesus. Amen, jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket, alltså Guds kungarike, som en andlig teokrati. Mitt rike är inte av den här världen, säger Jesus. Det kan inte skaka och gå under som den här skapelsen. Och så har vi uttrycket Herrens vingård. På flera ställen i Gamla testamentet liknas Guds folket med Herrens vingård. I till exempel Jesaja 5. Herren liknar sig själv vid en vingårdsman som gör allt vad göras kan för att vingården ska bära goda druvor. Men den bär vilddruvor. Vad mer kunde göras för min vingård än vad jag har gjort för den, säger Herren. Jag har planterat dig som en ädel vinstock av helt och hållet äkta slag. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Jeremia 2:21. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jesaja 5:5. Herren Sebaot som planterade dig har uttalat olycka över dig på grund av den ondska som Israels hus och Juda hus har bedrivit för att väcka min vrede genom att tända rökelse åt Baal. Jeremia 11:17. Men vi finner också att ibland används ordet vingård bara om det troende, de som förtröstar på Herren och lovprisar honom. Lovprisar honom för hans kärleksfulla omvårdnad och för frälsningens dag. Sjung på den dagen om den underbara vingården. Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den så att ingen ska skada den. Jesaja 27. Och genom sin stora godhet mot vingården vill Herren väcka också de otroende till omvändelse. Jag ska säga ett par saker till bara så tar vi en bensträck. Vi har så mycket att säga. Det finns så mycket om det här ämnet så att vi får ta en liten bensträcka här om en liten stund. Guds handlande med Israel och uppfyllelsen av löftena. Bibeln säger Gud vill ingen syndares död. Gud finner ingen glädje i någons död. Och vänd därför om, säger han, till ohörsamma. De som smädar och hädar honom och vänder ryggen till. Vänd om så får ni leva. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god. Som följer sina egna tankar. Ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja 65. Och Hosea, hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra dig som med Adma och låta det gå dig som Sebojim? Kommer ni ihåg det? Sodom, Gomorra, Adma och Sebojim. Fyra städer i södra delen av det som nu är Döda havet. Där låg de, alla dessa fyra städer. Men hur skulle jag kunna göra så med dig, Israel? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Gud vill ingen syndares död. Det tar emot. Mitt hjärta vänder sig i mig. Eller tänk på Jesu ord, Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeten och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Så det är med smärta som Herren låter vredesdomen drabba sitt förbundsfolk. När domen drabbar Israels hus genom assyrierna och judahus senare genom babylonierna, då vill han på nytt rädda dem och på nytt upptända tro hos det deporterade och sargade folket. Jag ska hela det sår och skaffa läkedom och bota dem. Jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. Jag ska göra slut på fångenskapen för juda och Israel och bygga upp dem som det var tidigare. Jag ska rena dem från all den missgärning de har begått mot mig och förlåta dem alla deras missgärningar. Och kom ihåg hur Gud styr historien. Han påverkar en hednisk kung som heter Koresh. Så att denne hedniske kung utfärdar ett edikt att nu ska judarna få vända tillbaka till sitt land och bygga upp sin stad och sitt tempel igen. Så att de ska förstå hur han vill rädda dem. Så att de vänder om och litar på honom och hans löften. Än en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Fastän folket ingalunda förtjänat någon räddning. Och det upprepas, inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland det folk ni har kommit till. Hesekiel 36:22. Jag genom Koresh edikt så vände en del av folket tillbaka från babylonisk fångenskap. Och Herrens hus kunde på nytt byggas upp, och men inte lika ståtligt som Salomos tempel. Men denna återkomst och detta nya tempel, det är bara en svag skugga av den verklighet som uppfyllelsen genom Messias och det nya förbundet innebär. Bland de återvändande på Zerubabels tid och senare under Esras tid på 400-talet fortsatte de flesta, trots dessa väldiga synliga gärningar från Gud, i ohörsamhet och avfall från Herren. Den verkliga återkomsten från den andliga fångenskapen, det är befrielsen från synd och död genom Messias. Och det verkliga nya templet är Messias själv, med det troende som levande stenar i detta tempel. Jesus sa till judarna, bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och de blev ju rasande på honom. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på vad då? På skriften och ordet som Jesus hade sagt. De trodde på de här orden som vi har pratat om nu under nästan en timmes tid. Genom den undervisning och hjälp de fick av Herren. Tron på Messias, det innebär en verklig befrielse. Syndares återkomst till Herren. En gemenskap i det sanna Jerusalem där den räddade kvarlevan har. Och där står det alltid ett och samma hjärta. Och vandrar en och samma väg. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg. Jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att det inte viker av från mig. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löftet. Det löfte jag har talat om Israels hus och judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig delning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så, Herren vår rättfärdighet. Jeremia 33. Här är det fråga om det troende, det sanna judarna. Det sanna Jerusalem, där är alla Herrens lärjungar. Jag ska lägga min undervisning i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Alla ska känna mig. Alla ska känna mig från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Jeremia 31. Nu tror jag vi tar väl 5 minuters bensträckare, lite gymnastik och så.